Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om ett ämne som för några årtionden sedan ansågs tillhöra historien, men som idag har blivit allt viktigare. Jag talar om tåg. Hur vi i framtiden kommer att resa påverkar i högsta grad om vi lyckas få bukt med klimatförändringarna. Tåget är ett rent sätt att resa, men behöver kanske också utvecklas för att på allvar konkurrera med flyget, i alla fall på längre sträckor. Om allt det här, om tågets historia och framtid kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
De allra första tågen drogs av antingen hästar eller människor. Det handlade ofta om att transportera malm i gruvor eller de andra industriella transporter. Under tidigt 1800-tal började ingenjörer experimentera med ånglok och snart spred sig järnvägen över Europa, först i England och så småningom också i Sverige. Om ångloket var en engelsk angelägenhet så blev elektrifieringen av järnvägarna något av en svensk paradgren. De senaste åren har höghastighetståg med marschfarter runt 250-300 km i timmen blivit vanligare och i framtiden kommer vi kanske resa i kapslar i stora rörsystem med farter uppemot 1000 km i timmen. Den som ska berätta om tågens historia och framtid är Per J. Andersson. Han är en av grundarna av resemagasinet Vagabond och har skrivit ett flertal guide- och reportageböcker. För ett par år sedan släppte han boken Ta tåget på spåret genom historien, samtiden och framtiden. Varsågoda, Allt vill att veta om tåg med Per J. Andersson.
Hej och välkommen till Allt vill att veta, Per J. Andersson.
Tack, kul att vara här.
Ja, verkligen. Du, hur börjar egentligen ditt intresse för tåg?
Oj, till att börja med vill jag poängtera att mitt intresse för tåg är inte kanske den här klassiska tågnördens intresse för tåg, som är kanske att man hade en Märklinjärnväg och sen gick ner till stationen och antecknade tågets ankomst och avgång. Jag har inte varit den typen av tågnörd, utan för mig började det i tonåren när jag tågluffade, skulle jag säga. 18-19 års åldern gav mig ut på interrailresor i Europa och tågluffade. Och sen under de närmaste åren när jag blev en resenörd, kan man väl säga, en backpacker, kanske man ryggsäcksluffare som man sa förr, så var det ju tåget som var det naturliga sättet att resa ut i Europa. Jag hade inte råd att flyga. Och när jag så småningom begav mig till Indien så var det också tåget som var det bästa sättet att ta sig runt där. Jag åkte inte tåg till Indien förvisso, men i Indien. Så när tågresandet liksom fick ett förnyat, en renässans kanske man kan säga i klimatdebatten, så kände jag ju hur liksom min gamla kärlek till tågresandet liksom hakade i och tog fart igen.
Men du, vad skulle du säga är det mest fascinerande med tågresande? Vad är det som gör att man älskar tåg så mycket?
Ja, det är några olika saker tycker jag. Om man kan börja med den sociala, som man kanske tänker bort om man sitter på pendeltåget varje morgon och alla sitter och tittar ner i sin mobil och ingen pratar med någon. Då tänker man, vad pratar han om egentligen? Vadå socialt? Men så är det faktiskt på lite mer långtgående tåg. Alltså sätter man sig på ett nattåg till Umeå, så lovar jag dig, om du delar en sån här liggvagnskupé med 5 andra människor, så efter 5 minuter är ni igång i ett samtal. Alltså i 9 fall av 10. Det finns ju alltid undantag. Det är väldigt socialt helt enkelt. Och det är samma sak när man åker tåg i Europa på lite längre tåg. Så att man åker 5, 6, 7 timmar. Och i Indien och i USA för den delen jag åkt tåg. Otroligt socialt. Så det är liksom den här, man möts ofta på ett helt annat sätt än på flyg, tycker jag.
Och sen är det ju här speciella sättet att röra sig genom landskapet. Där man då, man bara sitter bekvämt. Ja. Alltså i de allra flesta fall. Och sen så får den här känslan av att susa fram då genom ett omväxlande landskap.
Och förstå hur saker hänger ihop. Senast när jag åkte hem från, då hemresan påbörjades i Venedig och sen så med några övernattningar på några ställen var jag hemma i Stockholm. Och då fylldes jag av en sorts berusande känsla att jag var alldeles för några dagar sedan var jag i Venedig och nu är jag i Stockholm men jag har inte flugit. Att jag har liksom fått se hur landskapet gradvis förändras längs vägen. Det skapar en väldigt härlig känsla av att allt hänger ihop.
Ja. Men du, hur börjar allting egentligen det här med tåg? För att av din bok att döma så får man ju känslan av att folk tänkte tåg innan tåget faktiskt var uppfunnet, eller hur?
Ja, det kanske man kan säga. Alltså det var ju så att det var i början av 1800-talet och liksom i världen och framförallt Europa började förändras snabbt. Ångmaskinen hade kommit och man hade börjat mekanisera en del saker. Och då kände ju många att det finns ju ett fält som liksom släpar efter. Där det inte har hänt så mycket sedan i stort sett Kristus tid. Och det är transporterna till land, ska vi säga. För till havs hade det skett förändringar. Men inte till lands. Man åkte liksom dragdjur med kärra liksom. Eller gick helt enkelt. Det var det som gällde. Och så ta sig från London till Edinburgh eller från Stockholm till Malmö. Det tog ju liksom en vecka. Det gick ju nästan inte. Så tåget var verkligen efterlängtat. För att liksom komma ikapp allt det andra som började förändras. Och det spännande tycker jag är också att till att börja med så handlar det inte så mycket tänkandet om att nu ska vi få folk att kunna transportera sig fort. Det tänker vi kanske att det var det handlar om. Det blev ju effekten förvisso. Utan det var att transportera varorna. Alltså från kolgruvorna till hamnarna. Från fälten till städerna med säden till exempel. Mm.
Men hade det funnits exempel på olika typer av räls i gruvindustrier och sådär som drogs av då hästar?
Det hade ju funnits länge. Det finns till och med källor som visar att vi i staden Korinth i Grekland under antiken så fanns det träräls med vagnar som drogs av djur. Så det är en gammal idé. Mycket gammal idé.
Precis, och rälsen var flera tusen år gammal men själva tåget kom relativt nyligen.
Ja, det dröjde liksom till 1820-talet innan det tog fart.
Ja. Men ett epokgörande ögonblick är ju den här Rainhill Trials där Stevensons lok Rocket vinner ett någon slags första pris 1829. Kan du berätta lite grann om den tävlingen?
Ja, jag har skrivit lite kort om den tävlingen. Jag vet att det var en svensk med också. Men var det Loket Novelty det hette?
Ja, jag tror det. Det var John Eriksson.
John Eriksson var det, ja, precis. Och han förlorade, men det var ju inte så stora marginaler där. Så han vann. Så han vann den tävlingen och då fick ju hans lok vara den som drog de första tågvagnarna på världens första, kan man säga, reguljära järnväg efter tidtabell. Och det var mellan Liverpool och Manchester. Och då hade det hunnit bli 1830.
Mm.
September närmare bestämt.
Just det.
Så då börjar man, och då var det hans lok.
Ja, och hur snabbt gick det sen att liksom järnvägifiera Storbritannien?
Förvånansvärt fort kan man säga, med tanke på att hur man byggde på den tiden. Alltså det var ju manuell arbetskraft och hästar som drog vagnar och sådär fortfarande, och man hackade för hand och så. Men det gick ganska fort. Och England var tidigt ute som sagt, så 1830, 40, 50-talet så drogs det ju järnvägar kors och tvärs över hela Storbritannien. Och många var förfärade över detta. Och det som det alltid är när det sker stora projekt man bygger ut. Liksom. Många tycker att så här får det inte gå till. Vi ska vara som det var förr.
Just det. Men du diskuterar i boken lite grann också varför just England och Storbritannien var först. Var det så enkelt som att den industriella revolutionen hade kommit längst där, eller?
Jag ska nog säga att det är nog i alla fall en delförklaring. Att den industriella revolutionen var tidig helt enkelt. Och transportera kolet som sagt till fabrikerna och hamnarna. Men jag intervjuade en järnvägsforskare i York på National Railway Museum där, och han sa att Frankrike var ju hack i häl och att det blev England och inte Frankrike som liksom blev nummer ett och står i historieböckerna nu som liksom det är den första järnvägen. Det är kanske nästan en slump, för Frankrike var väldigt nära efter.
Mm. Du skriver i boken att järnvägens rytm och rutiner förändrade känslan för tid och rum. Mm. Hur uppfattar egentligen den tidens människor tåget, de första tågen?
En uppfattning jag stött på när jag har gått tillbaka i böcker är ju då att man ansåg att tåget nästan kunde upphäva rummet. Alltså man hade en idé om rummet och vilken tid det tog att ta sig från ena änden av det till den andra änden av det. I en stad eller i en bygd till exempel. Och tåget liksom ställde ju allt det här på ända. Plötsligt så kunde man vara i en stad och äta frukost och sen i en annan stad 10 mil bort och äta lunch eller middag. Och det var nog helt nytt. Så det är absolut, så ställde det ställer väl framförallt idéer om tiden i det helt annan dagar. En författare som heter Aldous Huxley, som levde långt senare i början av 1900-talet, han formulerade det som så här, att tåget uppfann tiden. Alltså innan tåget kom, så om någon skulle sagt så här, ja, vad säger du, ska vi ses 8:17 eller 8:17 eller 8:22 eller något sånt där, det fanns liksom inte. Alltså det fanns liksom tidig morgon, mitt på dagen och eftermiddag och natt och sådana där saker. Sånt som man är beroende av när man odlar förstås och bor i ett bondesamhälle. Men inte exakta tider. Men tåget kom den här 8:17.
Just det. Men det är intressant hur då tågtrafiken då tvingar länderna att införa någon slags normaltid. För innan dess så var det väl lite grann så här lite si och så. Eller lite hipp som happ att olika städer hade liksom sin egen klocka.
Precis, det var inte hipp som happ kan man säga. Nej. Utan det följde solen. Ja. Så det var väldigt, väldigt korrekt klocka. Ja, så var det ju i Sverige och så var det ju i princip i alla länder i världen, att man hade ju den tid som man tittade på solen, och så hade man ju, klockan hade ju kommit sedan många hundra år tillbaka, och de få människor som hade klocka, då ställde man den tiden efter den solpositionen så att säga. Och det innebar ju att det var olika tid i Västerås, Örebro, Laxå, Karlstad och så vidare, eftersom det är bara några minuters skillnad, men det är ändå en skillnad. Och det blir ju jättekrångligt när man ska göra tågtidtabeller, och därför införde man tågtid till att börja med.
Just det, så ett tag existerade tågtiden parallellt med de här lokala tiderna, och sen så småningom så infördes normaltid då per land.
Per land, ja. Ibland som i England hade man tågtid, så småningom så kallar man det för normaltid. Tågtid blev normaltid. Och Sverige fick ju det på årtalet här nu, men 1870-talet någon gång tror jag var.
Ja, just det. Precis som mycket annat hade Sigmund Freud även teorier om vad järnvägsresandet gjorde med oss, eller hur?
Ja, precis. Och det är ju jätteroligt att han tänkte så mycket på tågen. Och jag tog fram ett citat ur min egen bok här, alltså ett citat av Freud som jag citerar. Och då säger han så här: skakningarna har utövat en så fascinerande effekt på äldre barn att åtminstone alla pojkar någon gång i livet vill att bli konduktör. Allt som har med järnvägen att göra ägnar dem märkligt stort intresse, och under fantasiåldern, och med det menar Freud kort före puberteten, alltså före puberteten kanske, så blir den kärnan i en utsökt sexuell symbolik. Tvånget att på detta sätt förknippa tågresandet med sexualiteten utgår uppenbarligen från lustkaraktären hos förnimmelserna av rörelse. Kort sagt, tågets skakningar gör människor pilska. Det är Freuds liksom analys.
Men man är inte helt förvånad att Freud fick in något sexuellt även i tågresan.
Nej, precis. Nej.
Här i Sverige så börjar järnvägsbyggandet på allvar 1856. Det är då liksom de första embryona till stambanorna byggs. Och Malmö-Lund var tidigt, och sen så var det Göteborg-Jonsered var väl också väldigt tidigt. Men järnvägarna drogs också inte alltid mellan de största städerna, utan det sågs som någon slags regionalpolitisk åtgärd där man skulle dra tåg genom så här, vad ska man säga, stort sett vildmark också.
Ja, precis. Ja, så var det ju. Alltså, som du var inne på där, först så var det ju massa privata intressen. Det här var ju inte reglerat på 1800-talet. Mm. Vem som helst kunde bygga en järnväg och äga en järnväg och köra tåg. Och det gjorde många kommuner och många småföretag. Även brittiska företag kom till Sverige och så. Här kan vi tjäna pengar, starta järnvägar. Och det gjorde man. Och då handlar det ju om framförallt från fabriker till hamnar. Mm. Från Nora ner till hamnen i Köping vid Mälaren till exempel drog man en järnväg. Men sen som du sa, så var det då de här statliga satsningarna. Nu ska vi sammanbinda Malmö, Göteborg och Stockholm. Och då drog man den genom obygder som du sa, och inte genom Eskilstuna eller Västerås. Några större städer kom ju med på de här linjerna. Men många småställen. Men det handlade helt enkelt om att man hade en idé om att industrialisera glesbygden.
Och det är därför som järnvägen genom Småland går genom Alvesta och Nässjö då, snarare än genom Växjö och Jönköping eller vad det nu skulle
kunna. Ja, det kan man säga. Som inte fanns som orter. Det var ju liksom gårdar. Hässleholm var samma sak.
Just det.
Det var ju liksom inga städer. Så de uppstod. Städerna uppstod på grund av järnvägen, kan man säga.
Ja. Men hur skulle du säga att är det liksom på samma sätt som i England, att järnvägen, men det måste ju ha liksom förändrat samhället i grunden, alltså både för liksom varutransporter och persontransporter?
Absolut. Till att börja med, så eftersom då industrialismen hade kommit igång, det här var ju en förutsättning för att den skulle kunna fortsätta, kan man säga, transportera de här varorna som man gjorde då, stål och järn. Men sen handlade det också om att få in mat i städerna, vilket gjorde också att städerna kunde börja växa. Så att tåget är skälet till att urbaniseringen tog fart. Alltså hade man inte haft järnvägen, då hade man haft problem att få in kött och fisk och spannmål till städerna. Mm. Och då hade de inte kunnat växa.
Nej.
Och också kanske skälet till att vi fick förstäder. Man sa inte förorter på den tiden, men det säger vi idag. Att man då för första gången i historien kunde bo en mil utanför stan och sen så ta tåget in varje morgon till fabriken eller kontoret.
Uh-huh. Men 1800-talet är ju ett väldigt expansivt århundrade. Jag menar, både tågtrafiken då, men även telegrafen och andra, och även att postgången kan gå via tågen, vilket gör att kommunikationerna blir mycket snabbare i hela samhället.
Eller? Ja, men precis. Det är inte bara tågen som kommer där. Som du säger, telegrafen, posten, dagstidningarna, nyheterna, allting kan plötsligt färdas fort. Men tåget är ofta är centralt även i alla de andra. Eftersom man drar telegraflinjerna längs med rälsen.
Mm.
Det är krångligt att hugga upp skogen för en annan telegraflinje, så den får ju gå längs järnvägen.
Mm.
Och dagstidningarna sprids ju med tåget. Ja, det var ju ena sättet att få ut Dagens Nyheter ut i landet.
Mm.
Det var med tåg.
Mm. Men från början är det ju ångkraft. Och så småningom går man väl över kanske till viss del till diesel. Men när börjar man elektrifiera då i Storbritannien och Sverige?
Storbritannien, som var först med järnvägar, de är liksom sist i världen med att elektrifiera. Mm. Alltså, de fortfarande så är ju en väldigt, väldigt stor del av Storbritannien sker med diesel.
Mm.
Och nu i dagarna så är de liksom stolta britterna för att nu har precis invigt en ny järnvägslinje från London upp till Edinburgh som är helt elektrisk. Och det säger de med någonting, fantastiskt, det är helt elektriskt och så hållbart och ekologiskt. Mm. Jag menar, vi elektrifierade Malmbanan på 1910-talet upp till Kiruna. Liksom. Jag menar, de är 100 år efter. Nej, men så småningom kommer ju elektriciteten, som du säger, och man kan säga de första trevande försöken redan på 1890-talet i Tyskland, Schweiz, Sverige. Sverige var tidigt ute. Jag tror att det var någon linje just från Djursholm ner till stan som var en av de första elektrifierade till stan, Stockholms stad. Men på 10, 20 och 30-talet så elektrifieras det här i Sverige nog enormt. Vi hade ju vår vattenkraft, kan väl vara stolt över
det. Just det var förutsättningen på något sätt för att elektrifiera.
Ja, hade elektricitet. Ja. Mm. Och inte så mycket kol som England hade.
Just det, de har levt på det länge.
Ja.
Kan de inte göra så mycket längre till?
Nej.
Du berättade om att det var en massa privata investerare som hade investerat i svenska järnvägsnätet. Men stambanorna var väl kanske statligt ägda.
Mm, men de blev statliga.
Men så småningom, 1939, så beslutades om att hela järnvägsnätet ska förstatligas. Vad var bakgrunden till det?
Det var att på 1920-talet, alltså decenniet innan, så hade plötsligt en ny konkurrent börjat dyka upp. Det hade varit liksom lysande, strålande dagar för järnvägen under sekelskiftet, 10-talet. Men då kom lastbilen. Inte så mycket personbilen, utan lastbilen. Som kunde transportera varor på ett mycket mer flexibelt sätt. Det behövdes ju ingen räls. Den kunde ju köra på många fler ställen. Och det började slå ut de här små kommunala och privata järnvägarna som fanns runt om i landet. Och det var järnvägskonkursernas årtionde, 20- och 30-talet. Hela järnvägsbolag, inte bara tågbolag, gick i konkurs och järnvägar började läggas ner. Och då beslutade riksdagen helt enkelt att nu får vi göra någonting åt här, annars kommer det att gå illa. Så då beslutade man att förstatliga hela det svenska järnvägsnätet. Och alla var för. Man kan tänka sig att högern är emot någonting som heter förstatligande, men det var de inte, utan även högern var för.
Okej.
Okay. Ja.
Men vad fick det för konsekvenser då att SJ tog över allting då?
Ja, men det fick ju konsekvenserna att det blev statligt, men sen kom ju kriget, andra världskriget, och sen då var det lite paus på allting. Men sen tog det slut. Och då kom ju privatbilismen på bred front, kan man säga, 50-talet då. Och då innebar ju det att allt färre människor åkte tåg, och politikerna i Sverige och resten av Europa premierade väldigt mycket utbyggnaden av vägnätet och bilismen. Och det ledde förstås då till en kris för järnvägen, helt enkelt. Så då började SJ, som ägde järnvägen också på den tiden. Idag är det ju inte det är Trafikverket som sköter det, men att lägga ner järnvägar. Så de största järnvägsnedläggningarna i Sverige vi har haft, det är under 50- och 60-talet. Det är de mörka åren. Och vilket kanske sticker lite, många tänker tvärtom, men det var väl fina år för järnvägar. Det är nu det har varit kris. Nej, men det var faktiskt 50-60-talen som var de mörkaste åren.
Ja, men man tänkte att privatbilismen var framtiden helt enkelt.
Exakt, det var det man satsade på mycket, mycket mer.
Ja.
Det var ju, det fanns liksom, man såg inga problem med den. Det var ju en sån, och den, privatbilismen är ju fantastisk på många sätt. Den skapar ju, eller ska jag säga, den leder till en personlig frihet som är väldigt stor. Du kan ju ta bilen när du vill, var du vill så att säga. Och det kostar ingenting att åka på vägarna i Sverige heller. Mm. Så det var ju en väldig frihet. Men man tänkte ju inte på miljön till exempel.
Mm. Aj, man blir ju lite beklämd. Alltså, jag är ju en del ner på Falsterbonäset där i Skåne. Och det gick ju en järnväg till Skanör Falsterbo.
Ja.
Som lades ner och rälsen idag upprivning.
Ja.
Och det är någonting som skär hjärtat. När man,
jag håller med.
Ja.
Jag tänkte också på en sån linje som, det var nämligen så att en gång i tiden kunde man ta tåget från Stockholm, Göteborg och Malmö för den delen också, upp till Sälen.
Mm.
Som har varit en vintersportsort länge, åtminstone sedan 30-talet. Men 1970-talet så rebade upp den rälsen, sista biten i alla fall, och la ner allt järnväg. Och idag så är det ju bilkaravaner upp till Sälen. Mm. Det är ett stort problem idag, att det är liksom under högtryck, sportlov och sådär, så är det, ja, det är köer. Liksom.
Och man har beslutat att satsa på en regional flygplats.
Ja, det har man redan gjort tyvärr.
Ja.
Idiotiskt tycker jag. Som tågälskare.
Ja, verkligen. Det känns ju inte som framtiden.
Nej, det känns som 1970-talsbeslut.
Liksom. Ja, men det är också lite dumt med tanke på vilka tänker man ska flyga till Sälen. Jag tänker de flesta som åker till Sälen är ju ändå från Mälardalen.
Ja, det är de.
Eller södra Sverige.
Ja, jag skulle säga att Mälardalen dominerar där uppe.
Och rälsen finns ju till Mora. Ja. Eller Malung också.
Till Malung till och med.
Ja.
Och man har till och med renoverat den för att man kör timmer till lite norr om Malung. Så det är inte mycket som fattas.
Nej.
Så en väldigt liten satsning skulle kunna.
Ja, men vi håller tummarna.
Ja, vi får hålla tummarna för det.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Det finns ju många klassiska tågsträckor. Transsibiriska järnvägen är en. Orientexpressen är ju en annan då. Som då liksom också skildrade i Agatha Christie och andra deckare och filmer. Men kan du berätta lite grann om den här mytomspunna sträckan?
Jo, om man ska börja från början så var det en belgare som hette Jörg Nagelmacher. Macher kanske man säger. Han var över i USA på en liten studieresa och såg att där hade man då 1869 invigt världens första transkontinentala järnväg. Alltså en järnväg som man kunde ta sig från Amerikas östkust till västkust. Och det tyckte han var fascinerande. Varför har vi inte något sånt i Europa? Alltså Europa hade ju förvisso massa räls som gjorde att man skulle kunna ta sig från ena änden av världsdelen till den andra. Men inget tåg som tog hela den sträckan. Men nu kom han hem till Belgien och fick stöd av både sin rika pappa och av den belgiska kungen. Och sen så startade han då det här nattågskompaniet, alltså bolaget, som fortfarande finns i någon form faktiskt. Så drog igång Orientexpressen. Alltså ett tåg hela vägen från Paris till Konstantinopel, som fortfarande Istanbul hette på den tiden.
Men var det sådär lyxigt som man ser i filmen till exempel?
I första klass var det nog det, ja. Men det fanns ju också andra klass. Det glömmer man kanske.
Precis, just det. Men du har åkt den sträckan nu idag, fast med olika tåg. Men det var inte lika glamoröst.
Nej, inte alls. Men nej, precis. Det finns ju förvisso ett litet ett brittiskt lyxhotellföretag som kör, liksom, de har köpt några av de här gamla vagnarna. Ja. Och så kör man så här chartrade tåg vissa tider på året. Men inte hela vägen tyvärr, utan det är mer så här London, Venedig och sådär. Ja. Så då åkte vi inte med, och det kostar vansinniga summor. Så vi tog alltså helt enkelt reguljära tåg i Orientexpressenvägen. Vi började i Paris och slutade i Istanbul. Och det tar inte allt för lång tid faktiskt. Vi stannade ju på några ställen också. Men det är fina tåg, delvis. Paris, Milano, Milano, Venedig, Venedig, Trieste, Ljubljana. Och i Ljubljana hoppade på ett nattåg till Belgrad via Kroatien. Det var ett skruttigt tåg kan jag säga. Och sen skruttiga serbiska tåg till Sofia. Den tog evinnerlig tid. Och sen ganska skruttigt tåg från Sofia till Istanbul. Så det var långt ifrån glamour. Men häftigt att göra den resan. Ja. Jättekul alltså.
Ja, jag kan tänka mig.
Och så komma fram i gryningen till Istanbul när solen går upp över på spåren och det är ljummet och härligt och så. Ja, det är fantastiskt. Ja.
Men är det dyrt att åka tåg i Europa idag? Jag tänker, alltså, om man då en familj som så här, flyger ner till Alicante då, till exempel. Alltså om man då ska göra det som en tågresa, man vill vara lite modern och miljömedveten. Liksom, vad kostar det? Liksom?
Det är väldigt svårt att säga vad det kostar. Det är samma som med flyg. Det finns liksom när du bokar, hur långt i förväg du bokar, om du kan få den billiga biljetten eller inte. Så det finns liksom inte ett pris. Så är det. Så att, jag menar, det är jättesvårt att säga. Alltså, ska man till Alicante eller London eller Aten, så slår i stort sett i 99 fall av 100 slår flyget, tåget i pris. Tyvärr kan man ju säga. Och det handlar ju om lågprisflyget, avregleringarna. Det är billigt att flyga helt enkelt. Och med tåg så är det många olika tågbolag inblandade i en sån resa. Och det innebär att alla ska ha sin del och då blir priset lite högre. Men samtidigt så behöver det inte vara svindyrt faktiskt. Jag bokade faktiskt en resa till Paris häromdagen. Jag ska dit och hälsa på min son som pluggar där. På höstlovet i höst. Och jag kom undan med runt drygt 1 000 kronor från Stockholm till Paris. En enkel biljett då. Vilket jag tycker är helt okej. Okay. Och då faktiskt är det snäppet billigare än flyget, i alla fall just den här perioden.
Nej, men det lät ju verkligen rimligt. Ja. Men vi kanske får anledning att återkomma till det här med tåg i Europa senare. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om Sverige. För vi svenskar, vi är ju programmerade nästan att gnälla på SJ om förseningar. Man ser det i sociala medier hela tiden. Det är nästan som ett mantra. Och för det första är ju såklart att ofta är det Trafikverkets fel, och kanske om det är banan eller signalen eller någonting sånt där, så det är inte SJs ansvarsområde.
Nej.
Det kan vara värt att poängtera. Jag brukar ibland vara en sån här lite besserwisser som går in i kommentarsfälten och skriver.
Men det är bra. Ja. Man borde snarare kanske säga då, som du säger, Trafikverket. Trafikverket istället för SJ.
Men du har ju studerat den här frågan om det är så mycket förseningar.
Ja.
Är det det?
Nej, det är ju inte det, tycker jag. Och det är ju en klen tröst när man står där och tåget inte kommer. Men jämfört med andra transportslag så är det faktiskt inte alls så illa. Utan punktligheten ligger på någonstans mellan, beror på vad det är för tåg och så, men någonstans mellan 80-90% av alla tåg kommer i tid. Och med tid menar man, det får vara en viss försening, men inte för mycket. Och jämför man det med flyget så är det faktiskt inte sämre. Det är liksom i nivå med de flygbolag i världen som har högst punktlighet. Och det glömmer man kanske ibland, att det är så.
Men är det så enkelt som att med flyget då ska man till... säg att man ska till Kanarieöarna, och då är man ändå på semester och då spelar det ingen roll om det är 2 timmar försenat.
Nej, så är det ju. Absolut. Alltså, precis. Kommer du till Arlanda och det är 2 timmar försening, du har glömt det nästa dag. Men när ditt tåg till Göteborg 2 timmar försenat, det skriver du på Facebook och är skitarg. Så är det ju.
Ja, just det. Men trots det så finns det ju länder som är berömda för sin punktlighet. Schweiz, Europa och Japan, den liksom, som har nästan sekundprecision. Hur kommer det sig att de är så otroligt duktiga?
Därom tvistar de lärda kan man säga. Men det handlar väl framförallt om pengar. Att man satsar väldigt mycket på att hålla sitt järnvägsnät väldigt hög standard och underhåller det nog enormt och är väldigt noggrann helt enkelt. när det gäller Japan, så det jag kom fram till när jag skrev boken är ju att det handlar egentligen inte om, många med politiska, man kan ha olika politiska ingångar på det här, tänka att ja, det handlar om att vi har privatiserat underhållet, för att Trafikverket lägger nämligen ut underhållet på privata underentreprenörer. Det är där som är problemet. Det är kanske de som tänker vänster att det där är problemet. Och jag har själv tänkt så, det kanske är det som är problemet. Men i Japan är det väl privatiserat. Men då är så att det är framförallt så att varje privat delbolag har ett helhetsansvar över sin region. Tåg, räls, trafik, alltså allt så att säga, underhåll. Så att det blir någon som håller i taktpinnen, kan man säga. Mm. I Sverige är väl diversifieringen att liksom den ena handen vet inte vad den andra gör ibland. Det är det som är problemet.
Just det, men när det gäller underhållet så har det ju verkligen diskuterats. För innan då, när det var gamla Banverket och innan dess SJ, så då var det ju liksom ett gäng gubbar då. För det var väl nästan bara gubbar som hade en, liksom en, ja, men mellan Hallsberg och Laxå. De kunde den sträckan utan och innan och jobbade där år efter år. Medan idag då upphandlas och liksom det kommer nya människor hela tiden. Att den här kontinuiteten har försvunnit när man då konkurrensutsätter liksom underhållet på det sättet.
Så är det ju, absolut. Och jag intervjuade ju folk som har jobbat i de här, med sånt här för boken, och det är ju precis vad de säger. Alltså att det är där upphandlingen är ett jäkla skit helt enkelt, kan man säga, på många sätt när det gäller sånt här. Det blir ingen kontinuitet, och man måste ha väldigt många jurister och pärmbärare, som någon sa, som har koll på alla avtal och sådär. Och det blir mindre och mindre prat om det faktiska problemen, alltså rälsen.
Mm.
Och mer om liksom avtal och sådana där saker, och pappersbyråkrati.
Ja, men det man vill ha är ju gubbar, inom citattecken,
ja,
som älskar sin lilla, ja, räls och som vårdar växlarna och liksom gör verkligen allt för att det ska bli bra, tänker jag.
Ja, och så är det ju lite grann i Japan, gubbar eller gummor eller, ja, vad det nu är, som liksom har ett helhetsansvar för sin bit. Och liksom man håller inte på och lägger ut på någon annan.
Nej.
Det tror jag är, det där är lösningen.
Men det är intressant, för det finns ju två helt olika sätt man kan se på att konkurrensutsätta liksom en sträcka. Det ena är ju då att man säger till ett bolag att nu har ni den här sträckan.
Mm.
Nu är det ni som kör Göteborg-Oslo till exempel. Och då är det bara ni som gör det.
Mm.
Det andra sättet är att man då, som i Sverige, att det är liksom Göteborg-Stockholm. Då är det både SJ och MTR som kör sträckan.
Mm.
Så det är lite olika sätt att se på det här med konkurrensutsättning av järnvägen. Kan du se någon skillnad i de sätten att tänka?
Ja, som jag ser det så är det stora problemet, för att jag sa att punktligheten är bra i Sverige, betyder det inte att allt är perfekt. Mm. För det är mycket problem med den svenska järnvägen. För att tågresandet har ökat, fördubblats de senaste 30 åren, och det har gjort att man inte hunnit underhålla. Mm. Man har inte satsat tillräckligt. Så det är liksom eftersatt. Men det stora problemet, som jag ser det är inte att vi har olika konkurrens mellan tågbolag, utan det tror jag kanske snarare är till resenärernas fördel, för det innebär en priskonkurrens, och att det faktiskt idag, det är ju samma sak i Sverige som i Europa, man ska vara ute i god tid och hitta de billiga biljetterna, då är det faktiskt billigare i reella priser att resa idag än vad det var för 20, 30, 40 år sedan, om man är ute i god tid alltså. Dynamiskt prissättningssystem. Utan det stora problemet, det handlar ju om hur man sköter rälsen. Mm. Alltså infrastrukturen. Att det har privatiserats och lagts ut på olika underentreprenörer. Det där är problemet. Inte olika tågbolag.
Nej. Så det är dels en ekonomisk fråga. Vi måste satsa på underhåll. Och dels kanske hur vi strukturerar vårt underhåll.
Absolut. Både och, kan man säga. Men nu har väl kanske politikerna vaknat och sagt att vi måste satsa på järnvägen igen. Men nu har det blivit politisk strid. De är inte överens om hur det ska göras.
Mm.
Det är lite... Som försenar det hela med många år, ska jag säga.
Mm. Vi var inne lite grann på det här med hur man reser i Europa. Och för att tåget ska kunna konkurrera med bil och flyg, så är det viktigt att man kan resa smidigt mellan olika länder. Samtidigt så är det ju Europa ett lapptäcke av olika system och tåg och sådär. Hur ser det ut idag? Hur skulle du vilja att det ser ut i framtiden?
Alltså kruxet, som du säger, det är att det är många olika tågbolag. Dels har vi de här statliga gamla monopolbolagen, men i väldigt många länder i Europa så finns ju inte monopolen, men de finns ju kvar. SJ, Deutsche Bahn, SNCF och så vidare. De gamla monopolbolagen. Men de konkurrerar ju idag. Men det har ju liksom lett till att många av de här bolagen, de liksom håller på sitt. De vill inte samarbeta så mycket. Vi vill i huvudsak sälja biljetterna. Medan däremot flygbolag tänker inte så. Flygbolag tänker att ja, vi kan sälja biljetterna, men vi gladeligen vill att alla andra ska sälja våra biljetter. Så många som möjligt. Tyvärr har vissa tågbolag i Europa inte tänkt så. Och det gör ju då till att det är lite krångligt att få till samma som med flyget. Att man smidigt samarbetar och plockar ihop en biljett med flera olika transportörer då. Mm. Så det är väl ett krångel. Men det är enklare. Som jag nämnde tidigare, jag köpte en biljett till Paris. Då till exempel, då sålde faktiskt trots allt Deutsche Bahn en biljett. Där det är första, man får byta. Först är Deutsche Bahns eget tåg första sträckan till Köln. Och sen andra sträckan är det SNCF som har de här TGV-snabbtågen då. Så det ingår i den här tyska biljetten. Så de har ett samarbete.
Mm.
Men det gnisslar i fogarna kan man säga.
Ja. Men finns det sajter där man kan boka tåg över Europa?
Ja, absolut, ja. Det gör det. Det finns ju så många sådana. Jag har använt mig av en brittisk sajt som heter RailEurope.com. De har funkat jättebra. Du kan boka hela vägen från Stockholm till någonstans långt bort i Europa och få allt på en enda biljett. Sen finns det flera svenska liknande sajter som har faktiskt startats nu under pandemin. De har öppnat nyligen som All Aboard, Railtick, lite innan pandemin var det Train Planet med flera, kan man säga.
Jag såg på Twitter senast igår tror jag, någon slags framtidsskiss om ett här nätverk med olika nattåg som skulle kunna liksom täcka in hela Europa så att man skulle kunna röra sig väldigt smidigt från, ja, men från Stockholm till Sevilla egentligen.
Jag tror att man med ganska, inte sådana jätteenorma satsningar redan med dagens infrastruktur, alltså dagens räls, skulle, som du säger, skulle kunna starta några liksom internationella långtgående nattåg. För att nattåget är ju svaret på frågan, ja men herregud, när jag kan flyga på 2 timmar, varför ska jag då sitta och skaka på tåg i 8-10 timmar? Men svaret på det är ju nattåg. Mm. Alltså gå ombord på kvällen, i bästa fall ät en middag i en restaurangvagn, ganska trevligt. Gå och lägg dig mellan liksom, en nybäddad säng med lakan om du åker sovvagn. Vakna och vara framme. Och då kan ju den komforten, då har du liksom sovit bort den här restiden. Och liksom du fick en hel natt sömn i bästa fall, om du kan sova på tåg, det kan inte alla. Så vaknar du liksom i lagom tid. Istället för att då säga att du ska vara i Madrid klockan på ett möte klockan 11, då måste du gå upp 4 på morgonen för att hinna med det där 6-flyget från Sverige. Så att på så sätt kan ju faktiskt tåget ibland vara bekvämare.
Mm. Nu ska ju SJ börja köra nattåg Stockholm-Hamburg nästa år.
Ja, äntligen.
Ja, men jag blir så här supersugen och börjar kika på så här Hamburg. Var kan man ta sig från Hamburg? Överallt nästan, eftersom det är en sån knutpunkt. Men,
ja.
Så att jag blir väldigt så här fascinerad över så här möjligheterna nu.
Hamburg är bra. En gång i tiden gick det ju, det som saknas, det är ju ett direkttåg till Paris. Det skulle ju finnas. Det fanns det ju, har ju funnits i 100 år, 150 år, men nu plötsligt finns det inte. Sen 90-talet finns det inte. Men som jag ska göra på min resa, då jag får byta i Köln. Man kan byta i Frankfurt också. Så med 2 tåg tar man sig dit.
Men för att det här tågresandet mellan europeiska länder ska funka, jag kan tänka mig att det finns delvis olika signalsystem, till och med att man kör på olika sidor av rälsen mellan Sverige och Danmark, är ju en sån gräns där man byter från vänster till höger trafik. Jag tänker mig att lokförare kanske inte får köra i andra länder och sådär.
Nej, så är det.
Finns det fler sådana här problem?
Ja, men det är ju de du nämner att till skillnad från i flyget där man har ett språk, engelska. Du måste ju liksom inte, om du ska flyga till Grekland måste du inte kunna grekiska som pilot. Men ska du köra tåg i Grekland måste du kunna det lokala språket. Och det har ställt till det helt enkelt. Men under hela 1900-talet löste man det. Man bytte lok och lokförare vid varje gräns. Man kan ändå inte köra ett lok i 12-18 timmar. Man måste liksom byta personal. Så det gjorde man då. Och då kan man förstås göra idag också. Men som du säger, olika signalsystem, olika sätt sida att köra på. Men det är inga stora problem, det där går att lösa. Mm. Och man kan ju som sagt köra, jag åkte i somras, Snälltåget, ett svenskt litet tågbolag, relativt litet från Malmö. De kör ju numera Stockholm-Berlin. Då åkte jag med i somras.
Mm.
Då byter man personal i Malmö. Ja, det går.
Mm.
Mm.
Men det rätt chockerande faktum det är ju att vi i många länder har bensinskatt, men att flygbränsle är skattefritt. Hur har det kunnat bli så egentligen?
Efter andra världskriget så ville man ställa om alla dessa militära flygflottor till civilflygfart. Och då bestämde man på en konferens 1948, om jag minns rätt, i Chicago, att en internationell regel att vi ska ha skattefrihet när det gäller flygbränsle. För att liksom underlätta för flyget. Det var ju en god tanke då, kan man ju tänka. Nu ska vi få folk att kunna resa internationellt och fritt. Och det har hängt kvar. Och det blir svårt att göra med. Så de länder som bestämmer sig för att införa egna flygskatter, det blir ofta hårt motarbetat och sådär. Sverige har ju numera en liten flygskatt. Det har ju många länder i Europa, ska jag säga. Inte bara Sverige. Men det här flygbränslet, det är obeskattat.
Ja. Det är intressant.
Ja.
Eller märkligt, kan man tycka.
Ja, i dessa tider kan man undra om varför inte man kan skippa den här Chicago-konventionen, ny konvention. Mm,
verkligen. Framtiden då? För dels diskuteras ju höghastighetsbanor. Alltså det finns ju då, om du har TGV och motsvarande i Spanien och sådär, höghastighetsbanor i Tyskland också.
Mm, Italien med.
Ja, men det diskuteras ju i Sverige liksom att uppgradera ytterligare då. För X2000 var ju någon slags litet mellanting där man kör lite snabbare på befintlig räls för att man kan ha den här korglutningsfunktionen som i bästa fall fungerar då. Men nu diskuterar man ett helt nytt nät av höghastighetsbanor. Kanske, och vissa då skissar på att de skulle kunna gå på någon typ av akvedukter för att då spara landskapet, säger vissa, och andra ser väl det som att det nu blir ännu mer så här visuell förorening.
Ja, precis.
Det är väldigt mycket diskussion kring om de här höghastighetsbanorna är samhällsekonomiskt lönsamma. Hur kan man tänka kring det här egentligen?
Det har blivit en infekterad diskussion, vilket det inte har blivit i andra länder. Alltså i Tyskland bygger man ju, man bygger höghastighetståg, nu senast Berlin-München. Mm. Ingen stor politisk diskussion, utan det menar, nu gör vi det här. Mm. Ungefär som man bygger en motorväg. Här blir det diskussioner, men det kan det bli om man ska dra den genom en fin skog, så blir det lokalt opinion emot den. Men det är inga stora nationella debatter egentligen om nya motorvägar, men det blir om järnvägar. Ja, hur kan man se på det här? Alltså det här med att man kan ju som sagt lägga den då på broar, 10-15 meter upp i luften. Man har gjort det mycket i Kina de senaste decennierna. Fördelen är ju att det blir ju inte då de här spärrarna i landskapet som järnvägar annars blir. Alltså både djur och människor har svårt att ta sig förbi. Och vi har ju ganska mycket viltolyckor med tåg i Sverige. Och då kan de bara springa under, liksom även alla små grodor och små djur som vi inte tänker på kanske. Så det är en miljömässig fördel. Men som du säger, många tycker att det ser fult ut med de här höga. Och det går åt mycket cement förstås. Mm. Så att det är både
för- och nackdelar. Men jag tänker att cementen är ju då, förutom att det är en bristvara just nu, med tanke på den här konsumtionsdiskussionen i cementa i Slite då, så tänker jag att man på sikt ändå kan räkna hem den här miljöbelastningen eftersom tåget i sig är så bra.
Ja, men precis. Och när jag har stött på olika experter inom olika fälten, när jag har skrivit den här boken, så har jag stött på nationalekonomer som räknar att nej, det är inte samhällsekonomiskt bra det här. Medan däremot de kan man säga transporttekniska experter på Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers och så vidare som jag pratar med, de är väldigt mycket för. Och inte för att de har aktier i tågbolag, utan för att de liksom ser de tekniska fördelarna med tåget. Och det handlar framförallt om energieffektivitet. För de som är emot att bygga ut höghastighetsbanorna säger, ja men herregud, vi får ju ellastbilar och elbilar snart. Det löser ju allt. Men då glömmer man att dels är de här batterierna är väldigt resurskrävande. Det går åt jättemycket sällsynta jordartsmetaller. Det krävs jättemycket energi att göra med batterierna. Och det är ett enormt miljöproblem i sig. Plus att en lastbil och bil som går med gummihjul på en asfaltsväg är för all framtid kommer vara mycket mindre energieffektiv. För det är mer friktion, vilket det måste vara. Det kan inte liksom glida. Ett tåg som går på stålhjul på stålräls, det är minimal friktion, vilket innebär att energieffektiviteten blir jättestor. Och att få iväg ett tåg att accelerera kräver lite energi, men sen när det väl är uppe i fart går det åt jättelite energi. Mm. Alltså det är faktiskt det mest energieffektiva transportsätt som människan någonsin har uppfunnit. Mm. Faktiskt, så är det.
Men det är lite intressant också för det här med om någonting är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. Det känns ju också som en, ja men delvis en fråga, nästan en filosofisk fråga. För att jag menar, som historiskt sett, när vi har gjort jättesatsningar, liksom var Göta kanal, var den samhällsekonomiskt lönsamt? Var stambanorna när de byggdes, var det samhällsekonomiskt lönsamt? Det är ju jättesvårt att veta, tänker jag.
Ja, Göta kanal just brukar ju de här motståndarna till nya järnvägar använda sig av som ett skräckexempel. Eftersom det var ju då sista, ska man säga, sucken av en gammal teknik liksom. Sen kom järnvägarna då, så det vart ju all sån här promtrafik på kanaler obsolet. Men det gäller ju inte med tåg som jag ser det. Alltså, och då rent teknisk argumentation. Det är en framtidsteknik.
Just det.
Faktiskt.
Mm. Nu tåget är liksom har låg friktion och ett energieffektivt sätt att ta sig fram, så pågår det utveckling för att göra det ännu mer energieffektivt. Till exempel så diskuteras ju den här Hyperloop, som är en teknik som är en blandning då av maglev, som är då magnetisk levitation. Ett magnetfält gör att man liksom, att tåget svävar lite.
Ingen kontakt alls.
Nej. Ingen friktion kan man säga då.
Nej, det kan man
och sen säga. Och så adderar man då liksom ett låg tryck in i en tub som gör att det luftmotståndet också minskar. Som är det andra då som skapar ett motstånd. Det här är ju en otroligt spännande teknik. Att man som hoppar in i liksom en poddkapsel i, någonstans i en stad och så bara skjuts man iväg och så hamnar man i en annan stad. Hur, liksom, hur långt fram är den här tekniken egentligen?
Ja, det är jättespännande. Och det, de, jag minns ju rörposten som fanns på kontor på, eller faktiskt fortfarande finns på en del kontor. Regeringskansliet ska skippa det nu först. Men jag har haft det i alla år. Men hur som helst, ja, man åker som sagt till sådana där rör, ja. Jo, det är ju då Richard Branson och Elon Musk och de här herrarna borta i Kalifornien.
De gamla vanliga.
Ja, som satsar på det här, precis som de satsar på olika rymdprojekt. Det finns en testbana i Nevadaöknen utanför Las Vegas faktiskt, där man kör, har kommit upp i 500 km i timmen. Målet är 1000 km i timmen, alltså samma hastighet som ett modernt passagerarjetflygplan. Och det är ju liksom på pappret och rent tekniskt så ser det väl ut att vara ett fantastiskt bra idé, som du säger. Och då tar man också bort luftmotstånd i det här röret genom att sänka lufttrycket. Så det blir ännu mer energieffektivt. Men då ska man bygga ett helt nytt system i världen. Ett helt liksom parallellt system. Jag kan tänka mig att Hyperloop kan bli ett alternativ på några sträckor. Man kan ju tänka sig London och New York. Det är väldigt många människor flyger mellan Europa och USA i normala tider. Och där, varför inte? Det skulle också kunna gå då på kanske bara 4-5 timmar att åka mellan London och New York med ett tåg. Det vore ju fantastiskt.
Ja, det är ju fascinerande faktiskt. Ja.
Men däremot så tror jag att rälsen, den här järnrälsen med stålhjul kommer att få vara kvar bredvid. Det blir liksom... Men vem vet, om 100 år kanske. Ja. Hyperloop är
mellan åkar på Malmö kanske man fortfarande åker på räls.
Ja, jag tror det. Ett annat förslag med Hyperloop som har kastats fram, det är att bygga mellan Stockholm och Helsingfors under Östersjön.
Ja, men det måste ju vara den stora, vad ska man säga, att bygga en sån tunnel kanske är enklare än att bygga en tågtunnel.
Kanske, det kan jag inte riktigt veta faktiskt.
Ja, men jag tänker att det är mindre diameter som krävs. Kanske,
ja, det är sant, ett mindre rör så.
Ja. Men vi får se egentligen vad framtiden har i sitt sköte när det gäller Hyperloop.
Ja.
Om vi får uppleva det. Vi som tågluffade.
Ja, precis.
En gång tidigare.
Det blir ju samtidigt lite tråkigt. Jag menar, åka tåg, som du sa, du var inne på i början, där utsikten. Man sitter där till exempel i restaurangvagnen. Man har kanske ett glas vin, man har en god måltid som man kan ha. Och titta ut genom fönstret med en Hyperloop. Hur kul är det? I ett instängt rör. Det är som en mullvad som gräver sig fram i jorden.
Precis, men folk som är flygrädda idag kanske också blir liksom Hyperloop-rädda för att det, liksom, det blir en klaustrofobisk känsla.
Kan mycket väl tänka mig. Ja.
Så det är inte för alla då helt enkelt?
Nej, jag tror inte det.
Nej, då får du åka häst och vagn istället.
Ja.
Men du har ju rest över hela världen med tåg. Har du någon eller några tågsträckor som du skulle vilja tipsa lyssnarna om som är så här, det här måste ni testa?
Alltså, jag kan ta en räcka faktiskt. Om vi börjar med den allra enklaste för en svensk kanske, det är, och är man där vi är just nu i Stockholm, så går det ju faktiskt varje dag ett fantastiskt nattåg till Narvik i Norge som tar över 18 timmar. Jättelång, ett enda tåg. Och det är en jättehäftig resa. Förvisso lite småtråkig kan man väl säga genom Norrland, för det är mycket granskog, men då sover man. Och sen när man vaknar så blir det den vackraste sträckan, och det är ju från Kiruna via Torneträsk, Abisko, Riksgränsen och sen längs fjorden ut till Atlanten. Fantastiskt vacker.
Mm.
Den vill jag verkligen rekommendera att göra. Gör den gärna på sommaren när det är lite ljus där uppe. Jag gjorde den senast på vintern när det är kolsvart där uppe. Det är inte lika roligt. Sen så skulle jag vilja slå ett slag för Schweiz. Schweiz är ett dyrt land att turista i, men det är också så litet så att man kan ju liksom passa på att bara åka tåg när man är där. Och har man inte railkort så ingår ju alla schweiziska tåg i det kortet. Så det är inte dyrt på det sättet. Och då är det förstås att man i Schweiz redan för över 100 år sedan bestämde sig för att inte bara borra tunnlar genom Alperna för att snabbt kunna ta sig ner till Italien. Eller ja, framförallt ner till Italien. Utan också bygga järnvägar som slingrade sig upp för bergssidorna, upp på bergsryggarna och ner i dalarna och ner på andra sidan. De här bergsjärnvägarna då. Helt fantastiska. Suveränt underhållna. Och fungerar fantastiskt idag. Till exempel från den schweiziska staden Chur till den italienska staden Tirano. Den kallas för Bernina Express. Och ett litet rött tåg. Det är som att flyga fast du är på räls. Du har liksom utsikt över dalarna. Enorma vidder.
Wow. Är det någonting från din bok eller någon aspekt av liksom tåghistorien eller tågresan som du helt tycker att vi har missat att ta upp?
Ja, men det här liksom vad det är som har hänt med tågen, så finns det ju en uppfattning om att vi kanske inte åker så mycket tåg idag. Och det är sant när det gäller internationellt tågresande. Och det handlar ju om det här att lågprisflyget har kommit och tågbolagen har gett upp och backat hem och lagt ner många internationella långlinjer. Som nu då SJ och Snälltåget med flera återstartar, som tur är. Mycket tack vare att politiker och väljare runt om i Europa har vaknat till liv och krävt det. Men man missar att faktiskt att tågresandet i Sverige, i Tyskland, i Storbritannien, i stort sett alla västeuropeiska länder i alla fall, har i stort sett fördubblats sedan 1990. Mm. Och då snackar vi inrikesresor. Alltså vi tar betydligt oftare tåget i vardagen. Och det är att man har återupplivat och fått fart på de här. I Skåne har vi Pågatågen, vi har Bergslagståg i Västmanland och Dalarna och vi har, vad heter de, Krösatågen heter de väl i Småland och så vidare, så vidare, så vidare. Det finns många så. Vi åker väldigt mycket mer tåg i vardagen än vad vi gjorde för 30 år sedan.
Mm. Men det låter som en härlig utveckling, tycker jag.
Mm.
Ja, ska vi bara uppmana våra politiker att satsa ännu mer på underhåll så att, järnvägen står rustad inför framtiden också.
Ja, och mindre på motorvägar. Jag tror att det är, motorvägar är, de måste finnas kvar och vi måste ha vägar också, absolut. Men att satsa på stora motorvägsbyggen, det är lite dåtiden. Det är järnvägar som gäller.
Mm. Den här podden heter Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, ett ämne som jag tror många tänker på, som jag tycker är väldigt spännande och som är liksom lite sådär laddat, det är ju det här manligt och kvinnligt. Och det finns väl inget färdigt svar på det. Alltså hur mycket miljö och samhälle är det och hur mycket gener är det? Jag tycker det är ett jättespännande ämne. Och många vill ju kanske ta ställning. Det handlar bara om gener och kvinnor och män är från olika planeter och sådär. Och den andra sidan säger tvärtom. Och jag tänker mig att jag skulle vilja höra ett samtal där liksom man inte tar ställning för det ena eller andra utan diskuterar liksom de här två sakerna.
Ja, men det tycker jag låter jättespännande.
Mm.
Vi undersöker frågan. Per J. Andersson, tack snälla för att du ville vara med i podden.
Tack ska du ha.
Tack Per för dina berättelser om när och fjärran, om historien och om framtiden. Jag måste säga att jag är rätt peppad på att ta tåget ner till Europa nästa år om den här pandemin har lugnat ner sig, vill säga. Vi får se om vi ses på Hamburg Hauptbahnhof. Pers bok Ta tåget, som jag tycker att du ska läsa, finns att beställa på nätet. Vi som gör den här podden, som nästan alltid lyckas vara i tid på tisdagarna, heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.